En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hej! En undran till är tillbaka precis som varje måndag och med samma konstellation som vanligt. Olivia Svensson, det är jag. Och vår inrikespolitiska kommentator My Råväder, det är du.
Det är jag. Hej.
Det är ju 1 december idag och jag typ krockar med en skumtomt eller kliver på någon knastrig pepparkaka vart jag än går. Julhetsen är i full gång, vare sig man vill det eller inte. Jag undrar My, vilken partiledare längtar mest efter att vara lite ledig? Vem går att omfamna skumtomtarna mest just nu?
Oj, jag tänker att om någon behöver bara lägga sig ner och fundera lite i den här milda, lugna julstämningen som ju alltid infinner sig.
Verkligen.
Det är väl Simona Moamsson. Vad hände egentligen den här hösten?
Men tror du att hon kan lugna ner sig nu med tanke på hennes energinivå? Är det möjligt att ta 3 steg ner från den här liksom, hon sitter ju på någon form av raket i energinivå, eller hur?
Ja, men jag skulle säga att det appliceras på alla liberala partitoppar.
De är där
uppe. Var min upplevelse efter förra helgen och de kommer nog att krascha, tror jag. Den där raketen, den kommer att krascha.
Krascha rakt in i julledigheten.
Ja, jag tror det. Det är då de kommer att ha tid att reflektera och det kommer inte kännas så bra när de har börjat tänka på vad det är som har hänt.
Det kommer inte kännas bra, säger du?
Nej.
Det var lite deppigt. Kan de inte få känna lite julefrid? Är det du säger?
Det finns ingen julefrid för Liberalerna det här året.
Nej.
Å andra sidan kanske de kommer ha jättemycket tid att vara lediga nästa år. Om de inte kommer in i riksdagen, som sagt, efter valet.
Då blir det sofflocket. Men okej, har Simona Moamsson förtjänat julledigt då?
Ja, men det tycker jag.
Ja.
Hon kämpar på.
Gud vad hon kämpar.
Hon kämpar otroligt mycket.
Jag måste säga att är hon typ the most hardworking woman som finns just nu i hela Sverige? Om vi tar bort liksom blåljuspersonal och vårdpersonal och sådana som såklart, självklart måste komma på första plats. Är hon den som jobbar hårdast? Jag tror det.
Jag tror också det. Ja. Hon borde vara det i alla fall. Ja. Hon är den som har mest arbete framför sig av alla människor.
Ja, men då är det ju logiskt på ett sätt att man jobbar hårt. Mm. Jag såg att hon till och med på sociala medier la ut en film, en sån här reel, där någon i hennes liksom ledargäng hade gett henne en kamera. Ta bilder från din helg. Och så la hon ut de här bilderna som hon hade tagit till och med.
Jag sa det.
Så inte nog med att hon är partiledare och ska leda en kongress, utan hon ska också hinna ta så här snapshots från sin roliga helg och lägga ut på Instagram. Alltså det är bara för mycket. Okej. Vi ska inte prata om Simona Moamsson så mycket mer idag. Eller ja, kanske. Vi ska gå till veckans undran i alla fall. Den lyder så här och den är från Micke. En fråga som jag undrat över länge, ungefär sedan Ebba och Jimmy träffades för den berömda första lunchen. Är det verkligen så att många partiledare, inom parentes motståndare, faktiskt aldrig har informella samtal på tu man hand, one on one? Till exempel Vänsterpartiet och Centerpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna och så vidare. Man jobbar ju ändå nästan dagligen tillsammans i riksdagen. Man får rätt ofta bilden att de aldrig suttit ensamma i ett rum eller över en lunch, att de knappt känner varandra. Eller smyger man? Tack för en bra podd. Tack mycket för din fråga och kul att du lyssnar. My, ska vi börja kanske med att påminna om den här händelsen som Micke refererar till, det vill säga lunchen mellan Ebba Busch och Jimmy Åkesson. Så att vi har så att säga underlaget klart innan vi går in i vår diskussion.
För det är ju också en lunch som de gärna vill påminna själva om. Nu när vi var på Sverigedemokraternas landsdagar förra helgen, då bjöd de ju först då på köttbullar till lunch. Mm. Och sen så hade Ebba Busch en hälsning också till Sverigedemokraterna, där hon satt framför ett berg, eller framför, bakom ett berg av köttbullar och halsade en öl som hon hade öppnat då. Jag har redan pratat om, som hon hade öppnat med en snus, tror jag.
En snusdosa, precis. För att verkligen appellera till alla sverigedemokrater, alltså, i lokalen.
Alltså rakt in i målgruppen där.
Också en kärlekshälsning till Jimmy Åkesson, kan man säga då. Typ, jag minns vår lunch. Den var startskottet för något underbart.
Men vi snusade tillsammans.
Men det vet väl inte vi, det kanske de gjorde.
Ja, men det här är ju en väldigt känd lunch som markerar en ny era i svensk politik. Och det var ju under Almedalsveckan 2019 som Ebba Busch tog över Almedalsveckan genom att de kablade ut det här med att hon är med också och deras närmsta personal och hade ätit en köttbullelunch tillsammans.
I Gamla stan.
Var jag tror det? Att det var på hennes kontor faktiskt. Jaha. Som ligger i Gamla stan, så du har inte fel.
Bra, skönt.
Ja. Och vad det gjorde var ju att det öppnade dörren för Sverigedemokraterna in i värmen. Att det var något av de här borgerliga partierna som sa nej, vi tycker att vi behöver närma oss, vi behöver ha ett öppet politiskt samtal. Sen gick det ju väldigt fort. På hösten sen så hade ju Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson sitt första möte. Och sen så är ju allt historia. Vi vet ju vad som hände. Sen gick de in i det här närmare samarbetet som blev till Tidöar och det här regeringsunderlaget.
Så att en lunch som öppnade dörrar på vid gavel. Men Micke vill ju veta då hur det här med möten och mer informella samtal mellan politiska motståndare fungerar och ser ut. Alltså, vad har du för svar till honom? Var börjar man ens en gång?
Möten mellan partiledare har ju väldigt stark symbolik. Så det är någonting som partier inte slösar med. När partiledare träffas så här informellt, men det är ju informellt fast på ett sätt formellt, för att ofta är det ju någonting som uppmärksammas att man möts. Det är för att man vill signalera någonting och att man vill visa att man är nära varandra antingen i en politisk fråga eller i ett politiskt sammanhang där man kan tänka sig att samarbeta tillsammans. Att man har en dialog. Så att de informella mötena är ju egentligen en del av det politiska spelet, kan man väl säga. För att använda ett välladdat ord. Och det vi ser är det ju att framför allt är det ju partiledare som vill eller samarbeta tillsammans, som träffas och har den här typen av möten. Eller att man har möten för att försöka bygga på en relation inför en möjligt samarbete.
Som när Elisabeth Thand Ringqvist och Magdalena Andersson var ute och kampanjade tillsammans, eller kampanjade, de var på ABB i Västerås och pratade om jobb förra veckan. Det var ju då är det ju ett formellt möte, då är det ju bestämt sen innan. Men om de träffas bara på Magdalena Anderssons kontor, skulle du säga att det är ett informellt möte då? Eller vad drar vi gränsen?
Alltså det är ju ett mer informellt möte, men ofta så ser vi det här för att de lägger ut det i sociala medier. Alltså till exempel när Anna-Karin Hatt valde sin ny partiledare så gjorde hon ju en grej av att hon träffade många av de andra partiledarna, bland annat Magdalena Andersson. Och då drar de ju upp en bild från det mötet. Sen att vi inte får reda på vad som pratas om i ett sånt möte, det gör det mer informellt. När man tar med ett helt pressuppbåd och sina partisekreterare till ABB i Västerås.
Inte informellt såklart.
Inte informellt. Nej. Men det var ju också en uppvisning i att den här bilden som Centern vill sätta, att de kan samarbeta åt både höger och vänster. Problemet för dem, för att göra en liten avvikning här, det är ju att Magdalena Andersson omedelbart sa ja till att göra det här besöket och Ulf Kristersson inte än har svarat på hennes invit.
Nej, för hon sträckte ut en hand till båda lägren. Ja, och det var bara Magdalena Andersson som nappade. Det är ju lite symboliskt också. Men okej, om vi tänker informella samtal då, som, om vi säger så här, inte tidsbokade möten. Amanda Lind passerar Jimmy Åkesson i korridoren. Mm. Och så säger hon, ska vi ta en kaffe? Det skulle jag ändå räkna som ett informellt möte.
Ja, och det
skulle det hända? De är ju politiska motståndare.
Det skulle absolut inte hända, skulle jag säga.
Skulle Amanda Lind säga, vi tar en kaffe till Ulf Kristersson?
Ja, kanske, men ändå väldigt liten riskchans.
Skulle hon göra det utan agenda?
Nej, alltså för det är det som händer i det här. Alltså alla sådana här möten betyder någonting ändå. Däremot, som det som du pratar om här, om vi skulle ta den här scenen du pratar om, så här, man går förbi varandra i en korridor, man står och väntar någonstans, man sitter i ett green room, man sitter i sminket, man ska vara med i någon tv-debatt, man väntar på att vara med i en debatt i radio eller hos oss eller så här. Då har de ju, vad ska man säga, vanliga möten mellan två människor. Och där tycker jag att genom åren så vill jag säga att jag har alltid tyckt att det finns en väldigt vänskaplig ton mellan partiledarna.
Mm.
Jag kan berätta en liten anekdot.
Jättegärna. Mm. Älskar dina anekdoter.
Det här måste ha varit kanske 2017, 2018. Så var jag, jobbade på Sveriges Radio och då stod vi i riksdagen de har studios, Sveriges Radio har studios i riksdagen, de är väldigt små.
Mm. Och då ändå var det, lyxigt, lite avundsjukt.
Lyxigt men väldigt, den, alltså, den stora studion de har här är alltså mindre än det vi sitter i här nu och vi sitter ändå ganska litet. Då var det jag, Fredrik Furtenbach som fortfarande är poliskommentator på Sveriges Radio som stod och väntade. Vi skulle prata om en debatt som skulle ske mellan Annie Lööf och Jimmy Åkesson. Så i det här lilla rummet står jag, Fredrik Furtenbach, Annie Lööf, Jimmy Åkesson, deras närmsta medarbetare. Så vi är alltså sex personer i ett mycket, mycket litet rum. Och vi har liksom blivit insläppta.
Och då går strömmen. Nej.
Nej, vi har liksom blivit insläppta, du vet, lite för tidigt.
Ja.
Vet, det är några minuter för mycket och det är väldigt tajt. Och det här är alltså under en tid där det är otroligt polariserat mellan Sverigedemokraterna och alla partier. Och framförallt med Centerpartiet. Men de har ett väldigt trevligt samtal. Där Jimmy Åkesson tar ett samtal där han säger, åh vilken tur, min katt har blivit opererad men hon har klarat sig.
Okay.
Och han är väldigt så tacksam och Annie Lööf är så här, åh jag minns det för jag, när jag var liten hade vi, jag tror att det var taxar.
Okay.
De får höra av sig och säga att om det är fel. Och så det är ju så här, det här, det är ju lite konstigt samtal, men de försöker ändå ha ett normalt samtal.
Ja.
Där de pratar om att de älskar husdjur.
Ja, men det glädjer mig att de inte är helt asociala kreatur, ja, men
förstår du, det kanske, inte var liksom, det kanske inte var något samtal som flög sådär.
Det, men det var ju ändå om Jimmy Åkessons kanske mest kära familjemedlem, katten.
Absolut.
Liksom. Det är ju ändå, han delade ju ändå något som var viktigt för honom. Men
ja,
så och visst satt de bredvid varandra i riksdagen.
Det
gjorde
de.
De hade platser bredvid varandra.
Ja, exakt. Och mm. de har också haft platser...
inte självvalt då, men på grund själva. Av vad de kommer
exakt. Nej, och de har också haft platser på, när det har varit så här formella grejer i riksdagen, så har de ju också då hamnat bredvid varandra ofta. Nej, men vad jag vill säga med den här anekdoten är ju bara att ge ett exempel på att det här mötet mellan två människor, det sker också. Det är inte bara möten mellan två politiker.
Nej.
Och jag vet också att när Gustav Fridolin avtackades i riksdagen, då var Jimmy också upp, du har de här roliga avtackningarna med små procenter. Då var Jimmy
också varandra korvböcker och sånt där.
Exakt. Då var Jimmy också uppe och pratade om hur Gustav Fridolin alltid hade varit trevlig och vänlig och tillmötesgående i riksdagen mot Jimmy Åkesson. Alltså även under de åren som de var väldigt djupt utfrysta.
Ja. De där avtackningarna i riksdagen är överlag väldigt bra att titta på. Jag tänker att Micke kan ju kolla tillbaka på någon sån avtackning, för där får man ju faktiskt en bild av att de skiljer på sak och person i den mån de tycker att det är möjligt. Visst har det kommit lite pikar fram och tillbaka, men att de där försöker att se, okej, du är ändå en människa som brinner för din sida av politiken, som brinner för det du gör. Vi kan vara vänliga mot varandra. Vi kan vara hyfsade mot varandra. Och jag tänker ge dig en present, även om det kanske då är en ironisk present eller vad den är. Men att man respekterar att det är så man beter sig, helt enkelt.
Absolut. Och jag tycker
att citera liberalerna, de beter sig.
Mm. Ja. Och jag tycker att polariseringen i den politiska debatten, den har blivit hårdare. Och de har blivit hårdare mot varandra i liksom, debatter. Och det är klart att det finns personer som inte gillar varandra som privat ser när man går ut och är vanliga människor, inte kommer överens då heller, inte sätter sig ner.
Såklart.
Och liksom har ett djupare samtal. Men jag vill ändå säga att under de här 15 åren som jag har bevakat politik, så har jag aldrig sett dem vara otrevliga mot varandra, alltså på det sättet. när de har varit utanför liksom, den politiska
debatten. Puttar inte ner varandras kaffekoppar när de råkar gå förbi varandra i fikarummet och sånt där.
Nej, och jag tycker att Ebba Busch pratade ju för någon vecka sedan nu om det här med debattklimatet, där hon gick ut och sa att hon tyckte egentligen att man kunde vara mycket hårdare mot varandra i den politiska debatten. Eftersom de har en väldigt respektfull ton mot varandra utanför den. Och jag håller med henne utifrån det jag har sett. Och det handlar ju också, tror jag, om vi ska tillbaka till det här med möten, så är det ju att det är bara 8 personer i Sverige som har det här jobbet. Och om man vill ha stöd och hjälp och prata med någon som förstår, då är det ju i den här väldigt lilla kretsen man hittar det. Det finns inte någon annanstans.
Nej.
Så på det sättet så är det ju inte konstigt kanske om de har relationer. Men sen är det ju det här problemet då, att de här relationerna har större betydelse än bara mellan 2 människor. Just det här med liksom, om man har, nu gör jag situationstecken här, men liksom ett informellt möte som är formellt egentligen då, för det betyder någonting.
Eftersom man vet att det kan generera rubriker förstås.
Eftersom man vet det.
Finns det någon möjlighet att politiska motståndare, om vi då till exempel tar då partiledare i olika blockkonstellationer, överhuvudtaget skulle ses om de inte hade med sig ett entourage, om de inte hade med sig en pressis eller en politisk sakkunnig eller bara en medarbetare? Skulle det vara olämpligt? Förstår du vad jag menar? Alltså, ja. Vill de ha med sig en sekundant, ett förkläde, om vi så ska säga, för att det känns tryggt om man skulle möta en politisk motståndare? Att det ska finnas någon som kan säga...
Jag tror att de har en och en möten också.
Ja.
Vi vet ju till exempel att på oppositionssidan så har Magdalena Andersson möten både med språkrören och med Nooshi Dadgostar. Vi vet ju att Ebba Busch, hon beskriver ju Ulf Kristersson som sin bästis.
Just det.
Vi får se hur den relationen funkar framåt. Vi vet ju om att de möts då liksom en och en. Det har ju varit lite mer formella omständigheter då, att Ebba Busch och Jimmy Åkesson till exempel träffas och har samtal. Vi vet ju om att Johan Persson, när han var partiledare, umgicks privat någon gång med Ulf Kristersson. Kanske väldigt mycket mer informellt och någonting som inte ens syns i sociala medier. Så att det är klart att de här mötena finns, men de håller ju sig inom sina block. Vad som däremot har hänt den senaste tiden, om man ska hitta någonting som är blocköverskridande, det är ju att vi har ju blivit uppmärksamma på att relationen Magdalena Andersson Ebba Busch har förändrats.
Väldigt förvånande att den plötsligt var så uppmjukad. Och vad beror det på då?
Ja, men det beror ju på att man har ett mål att göra breda överenskommelser. Det som har varit aktuellt är den här breda överenskommelsen om energi, som de ju misslyckades, och där Ebba Busch gick ut och kritiserade SD och Moderaterna väldigt hårt och hyllade Socialdemokraterna för sin vilja att göra upp om det här. Och då vet vi ju att Ebba Busch och Magdalena Andersson hade då en och en promenader, som jag har fått det beskrivet för mig. Mm. Att de promenerade tillsammans. Och det är ju helt uppenbart att det här har
nu i närtid alltså.
Precis, nu då, det senaste året. Och det är ju helt uppenbart att det har gjort någonting för deras relation. Så att det kan ju finnas värden i att ha de här mötena över blockgränsen också.
I det fallet är det ju extra intressant, för där har man ju helt och hållet tolkat utifrån hur de har betett sig mot varandra i debatter. Anat att de verkligen har tyckt, förlåt uttrycket, men alltså illa om varandra.
Det var ju inte ens debatterna, det var ju det här att de beskrev att de hade haft, ja, den ena beskrev att de hade haft ett bråk på en toalett.
Just det.
I valrörelsen 2022. Just
det. Men alltså Magdalena Andersson har ju i princip blundat så fort Ebba Busch har pratat. Liksom. Man har liksom, det har inte varit så jättesvårt att begripa att det här är två personer som typ inte tål varandra. Och nu säger du att nu har de gått på promenader och tänk vad lite kontakt människor emellan kan göra.
Ja, det är otroligt.
Ja.
Denna uråldriga...
Tänk om de bara hade gjort det tidigare, kanske.
Denna uråldriga kunskap.
Precis. Micke undrar också om de behöver smyga, om de ska ses. Och det beteendet kanske då Ebba Busch och Jimmy Åkesson ändå tog död på när de sågs på den här lunchen. För den blev ju vida omskriven. Det gjorde, som det du säger, det var ju precis, det var ju meningen. Mm. Är det någonsin inte meningen då? Kan de ha hemliga möten som verkligen är av typen Daniel Heldén möter Ulf Kristersson, för att han tänker minsann försöka få med sig Ulf Kristersson på ny politik vad gäller klimatet?
Eller alltså något. Skulle ett sånt möte ske hade det behövt vara superhemligt. För att det betyder någonting.
Till exempel, men det skulle väl inte vara helt taget ur luften? Alltså det skulle väl kanske vara jättebra det tänkt av Daniel Heldén.
Det skulle betyda ännu mer ju om man gjorde det i hemlighet. Än om man var så här, nu bjuder jag in alla partiledare att träffa mig och bara ta en fika. Om man gjorde liksom en talmansrunda, fast en statsministerrunda.
Ja. Jag vill se Daniel Heldéns sms. Eller så här Snapchat-meddelande till Ulf Kristersson. Kan vi ses på ditt rum imorgon 13:15?
När han tror att han har blivit catfished.
Ta inte med så, det här Siri Steyer.
För han tänker så här, det här är helt orimligt. Eller helt obegripligt det som jag så får. Jag måste bli catfished av någon.
Jag vill prata med dig om en sak. Åh, spännande. Jag hade rusat dit om jag var Ulf Kristersson.
Men till exempel, om vi ska ta ett exempel som inte är partiledarna. Men den här granskningen som Göteborgsposten gjorde av Borås.
Just det, yeah. Never forget. Om liationer heter det inte på svenska, om olika kopplingar mellan politiker från olika block.
Ja, och deras olika typer av kärleksrelationer till varandra, det tycker jag fortfarande kanske inte är så himla relevant. Det kanske man kan få ha i fred. Men det som de granskade som faktiskt var viktigt, det var ju att det fanns hemliga kontakter över blockgränserna där man gjorde upp om politik utanför det som liksom valresultatet hade gett. Eller den...
Visst var det lite sms?
Där. Det var mycket sms där. Det var många olika sorters sms. Mm. Och som sagt, det som var någon slags kärlek och anarkispel med utmaningar av olika slag, det kan man väl tycka var kul och underhållande, men kanske inte egentligen så relevant för makten. Precis, det här andra var ju med House of Cards. Ja. Att man liksom gjorde upp politiskt och kringgick sina egna partier och sådär, och använde sina personliga relationer då för att göra olika typer av dealer. Det är som sagt, det betyder någonting när man har relationer med andra partiledare eller andra politiker, och det betyder någonting om de är hemliga. Jag tror att det är därför också som vi ofta ser det i sociala medier.
Men på så här hög politisk nivå, partiledare emellan, så vågar man kanske inte hålla på så.
Nej, verkligen inte. Och jag tror inte heller att man ser någon anledning till att göra det.
Kanske för att man vill ha lite House of Cards i sitt liv. Med.
Du tänker att man bara blir så här extra förtjust i någon. Ja, men det kan man ju bli.
Makten
kanske
korrumperar. Vem vet? Ja. Nu syftade jag inte på sex sms, utan nu syftade jag mer
inte
på...
Nej, jag heller. Jag pratar inte heller om det.
Det är bra. Bara så att vi har det tydligt. Ja. Vi har alla sett för många amerikanska serier om politik. Men det är för riskabelt helt enkelt att hålla på och smsa varandra i smyg om uppgörelser och sådär. Om man nu skulle vilja det, vad vet jag?
Nej, och jag tror inte heller det är en del av politiken på den här nivån att man sysslar med det. Däremot så kan man ju, när man ska bygga upp en relation innan man vill göra den offentlig, skulle man ju kunna ha kontakter.
Men hur är det med katten idag?
Men eftersom det är så viktigt och har så stark symbolik, så sker det ju oftast på en lägre nivå. Alltså då menar jag lägre som i liksom makthierarkiskt. Att du kanske det är tjänstemän på vissa nivåer. För det här är ju någonting inom politiken som betyder saker. På vilken nivå möts man? Alltså vilka tjänstemän möts? Hur högt upp finns de? Alltså hur nära en partiledare man är. Ju närmare man är en partiledare, desto viktigare blir det. Men man försöker ju hålla det då ett snäpp ner. Just för att ifall det skulle kollapsa, de här försöken till att bygga relationer, så vill man inte att det ska färga av sig på partiledarna.
Vi känner ju till att Centerpartiets Annie Lööf och Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt uppskattade varandras sällskap, även privat. De åkte ju på debattturné ihop och verkar tycka det var jättekul. Vi kommer ihåg Socialdemokraternas Mona Sahlin och Moderaternas Carl Bildt, att de hyste stor respekt för varandra. Det har de uttalat sig om vid ett flertal tillfällen. Jag flyger också nu över Atlanten för att påminna om Barack Obama och George W. Bush, som blev goda vänner på ålderns höst. Låter jätteotrevligt, men efter att de båda två hade varit presidenter. Vad har vi för nutida exempel i dagens politik Sverige på ledare som blivit kompisar över gränserna?
Alltså någonting vi fick reda på i en avtackning, det var ju att Nooshi Dadgostar och Annie Lööf också hade en mer vänskaplig relation.
Annie Lööf är överallt.
Ja, men hon har ju, Så hon var ju en person som jobbade väldigt hårt med att skapa en god ton i den politiska debatten. Det var ju en del av den här debattturnén som hon och Jonas Sjöstedt hade, handlade ju om det. Att visa på att polarisering, man behöver inte ha polarisering för att ha en hård och saklig debatt. Och nu var det ju väl en slump eftersom Dadgostar och Löv delade riksdagshus och att man hade samma entré och att, jaha, man ofta träffades där.
Okej, okay, man parkerade cykeln. Nej, det gjorde de inte då.
Nej, alltså det här har ju Nooshi Dadgostar själv sagt att hon ofta stod där och rökte när Annie Löv gick förbi och att det då var liksom grunden till att man ändå började ha ett samtal.
Rökare blir ju alltid lite mer sociala, det vet man ju.
De är det. Så, men jag tror ju egentligen om man ska titta på de partiledare som finns nu, så skulle jag säga att Ebba Busch och Magdalena Andersson nu har potential egentligen. Alltså om de skulle vilja och göra det som Jonas Sjöstedt och Annie Lööf gjorde. För det finns en väldigt intressant dynamik dem emellan.
Verkligen.
Det finns en ideologisk stor skillnad i det konservativa och det socialdemokratiska. Och de är... Jag tror att de ska kunna ha en rivig debatt. Jag tror att det finns potential.
Och grejen är också att det är ju två personer som tror om sig själva att de är verkligen ledaren, ja, över allt.
Ja.
Så precis som du säger, ja, liksom, dynamiken hade kunnat bli 10 av 10.
Mm. De gör ju också någonting i debatten.
Gud, vilken idé, jag får rysningar över hela kroppen. Ja. Debattturné med Busch och Andersson.
Ja. Det är en sån, det är, alla, det är en idé.
Vi vill, ni bara hör oss där ute, det är bara att få till. De och det är... hade varit så bra för båda, tror jag.
Mm, jag tror också det. Mm. De är också så bra på det här med att vara riktigt elaka i en politisk debatt.
Mm, jättebra.
På ett sätt, jag är ju...
trycka till varandra, ja, mosa till, ja, varandra.
Och jag är ju väldigt förtjust i det med passiv aggressivitet. Det har vi pratat om förut.
Så att... du kommer sitta på första parkett?
Jag tycker att det är den renaste formen av underhållning.
Ungefär som att skadeglädjen är den renaste formen av glädje. Vilka underbara människor som vi porträtterar oss om i den här podden. Ingen som kommer vilja bli kompisar med oss.
Nej, jag menar inte att jag vill göra det. Jag menar bara jag
du älskar det. Du älskar att titta på.
Ja, men jag älskar att titta på. Jag älskar, ja, att se. Jag hatar inte heller när någon gör det mot mig. Om det ändå har någon slags trevlig och kärleksfull grund.
Mm.
Inte bara för att vara elak. Det är, nej, inte trevligt. Det ska inte bara vara som härskarteknik. Men att det liksom ibland sånt dyker upp som små nålstick. Jag kan uppskatta det.
Ja, här ändå har vi ju två voodoo. Vododox, vad ska man säga? Vododox skapar.
Det här hade ju varit någonting jag verkligen...
Ja, men jag är 100% med också. Men du, en fråga till mig. Du passerar en uteservering i Gamla stan. Det börjar bli vår, tänk dig. Du kommer där med din cykel. Så sitter det två partiledare och dricker kaffe ihop i solen. Vilken konstellation skulle få dig att trilla av cykeln snabbast? Vilka skulle förvåna dig mest om de satt där och chitchattade?
Ja, men egentligen skulle det vara Jimmy Åkesson, men någon som helst från oppositionen.
Ja.
Det hade verkligen förvånat
fast
mig.
Fast nu måste du välja. Jimmy Åkesson och...
Ja, då tänker du nu så här att det här är liksom en privat vänskap som vi inte har vetat om.
De sitter och dricker kaffe. De kanske till och med dricker varsitt glas rosé.
Ja.
Alltså vårens första rosé ihop. Det står några livvakter i ett hörn. Du fattar direkt misstanke.
Jag spanar en säpo.
Du spanar en rolig säpo, lek, vilket ju är väldigt lätt att göra.
Det är
en
rolig lek att göra när man gör det. Ja, alltså det skulle nog vara Amanda Lind och Jimmy Åkesson.
Jag tror att du är någon typ spåren, absolut.
Det skulle liksom vara som man bara...
Vad håller ni på
ser
med?
Ser jag i syne.
Ja. Spelar ni in en tv-serie? Är det ett reportage,
det
i tidningen Vi?
Magi? Är det såna här double gangers?
Ja, precis. Gå fram och börja peta på dem. Är du verkligen Jimmy Åkesson? Eller
är du på riktigt? Ja.
Är det här dina dreads, Amanda? Eller är det någon annans?
Det, okay, hade verkligen förvånat mig.
Ja, jag förstår. Jag håller verkligen, verkligen med.
Jag menar, Ulf Kristersson och Nooshi Dadgostar skulle ju inte heller vara en kombination som jag skulle vara, bara skulle gå förbi.
Nej, men Nooshi Dadgostar verkar så oerhört mycket ute på någon slags partyturné nu. Jag såg häromdagen att hon bjöd in, jag tror kanske det var Umeå eller Luleå, kom dit, vi bjuder på, det kommer vara tatueringar och det ska vara bar. Och alltså så, här, så att hon kan väl socialisera med vem som helst just nu.
Men kan du se Ulf Kristersson i det sammanhanget då?
Absolut inte.
Han bara, ja men Nushi, en tatuering, vilken bra idé, jag kommer där, direkt.
Den där mitten-tatueringen som vi alltid pratar om, svanktatueringen, ja. Den breda mitten.
Den som finns.
Nu har vi pratat alldeles för länge. Det här var uppenbarligen ett väldigt kul ämne för oss att prata om. Skicka gärna in fler frågor till podcast@aftonbladet.se. Tack till er som har lyssnat. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.